pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Hjärtligt välkomna, hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd tisdag förmiddag. Vi har en full omgång att plöja igenom. Det är ett fruktansvärt tempo i matchandet just nu. Det är både Champions League plus ett par hängmatcher i Premier League i veckan. Och sen till nästa helg så är det full fart igen. Hur hinner man med, Frida?
Man gör inte så mycket annat än att titta på fotboll och gå på fotboll just nu. Men det är väl trevligt. Lite kul. Mysigt. Lite kul också med lite Champions League, att det blir något annat mitt i veckan. Så att det finns mycket att göra och hålla koll på.
Onekligen. Hur håller du dig ajour med allt som händer, Makoto?
Det är en väldigt bra fråga. Håller jag mig ajour med allt som händer? Nu vet man ju inte om man inte är ajour. Men det är väl ungefär samma sätt att bara titta på fotboll och hålla sig uppdaterad. Och det finns ju inte mycket annat att göra. Så att man ska väl inte vara tacksam mot pandemier överhuvudtaget, men man har ju inget annat att göra i och med den, så att då blir det ju väldigt mycket ajourande av fotboll.
Jag tänkte vi skulle börja med det som hände allra senast faktiskt idag. Nämligen det att Chelsea besegrade Newcastle med 2-0. Och man gör det efter mål av Olivier Giroud och Timo Werner. Mm. Är det så att Thomas Tuchel håller på att få fart på Timo Werner? Vi hyllade honom förra veckan efter en fin insats där han visserligen inte gjorde mål. Men nu höll han sig framme.
Ja, det gjorde han. Jag var ju på plats på matchen och fick ju följa Werners framfart. Och jag kan ju säga att Thomas Tuchel var ju inte nöjd med honom egentligen fram tills han gjorde målet. Det var rätt så många gånger när Werner slarvade bort bollen på något sätt som liksom Tuchel vrålade någonting på tyska och slet sitt hår i princip. Men han har ju också varit noga med detta, att säga att han verkligen, verkligen vill att det ska släppa för Werner någon gång. Och efter att han då hade gjort en sån där sedvanlig miss när han missar från liksom någon meters avstånd, så till slut så dimper bollen ner hos honom på en hörna och sen så nästan liksom släpar han in bollen i målet. Och det var säkert otroligt skönt för honom, för att tycker ändå att de senaste matcherna har han varit bra. Han har bidragit, han kanske inte har bidragit med mål, men han har gjort lite assist, han har ordnat fram straffar och andra sådana här matchavgörande saker. Så att efter knappt 1000 spelminuter så kom egentligen det där målet. Det säger ganska mycket. Sen står jag väl fast vid ändå att jag tror inte att man kan förlita sig på Timo Werner enkom. Nu såg man ju här att Giroud fick komma in efter att Tammy Abraham hade skadat sig olyckligt i samband med en duell med Lascelles. Det fanns väl också många som tyckte att det borde ha varit straff. Det ser ju ut som att Lascelles visserligen kanske gör en bra tackling, men han kapar ju också Abrahams ben på kuppen. Så att det var lite diskussioner kring det, men VAR klev inte ens in och rotade i det beslutet, så att spelet gick vidare. Men det är ju när Giroud spräcker den där nollan, så tror jag också att det kanske lättade lite på pressen hos Werner, för att då kände väl Chelsea att de hade full kontroll på matchen, för att Newcastle var ju, de var inte bra, de var aldrig med i matchen i princip, och stackars Emil Kraft hade ingen enkel kväll. Jag tror det hade hunnit gå 5 sekunder innan Steve Bruce vrålade hans namn för första gången den kvällen, och sen tog det aldrig slut, och det blev aggressivare och aggressivare. Vi börjar vara det lite mer så här, please son, liksom ligg närmare Marcus Alonso. Men sen så efter en kvart kanske, då vrålade han någonting om fucking, liksom att han, Emil Kraft måste ligga betydligt närmare och förhindra då att Marcus Alonso tog avslut eller drog iväg ett inlägg. Samma då med Werner som också hjälpte till att överbelasta Newcastles högerkant. Så att ingen lätt uppgift för dem. De hade i princip ingenting. Ska vi tilläggas också att de ju dras med en hel del skador just nu. Bland annat Callum Wilson som har varit viktig för dem är borta. Fabian Schär är också borta. Manquillo är borta. Så att de lider ju av de avbräcken också. Men Chelsea hade full kontroll. Kovacic var fantastisk igen. Vilket han har varit nu under i princip alla matcher han har spelat under Tuchel. Och ju var förra säsongen också en av Chelseas bästa spelare då. Det är synd bara att han inte har någon slutprodukt, för att hade han bara haft det så tror jag att det hade pratats mer om honom och att folk hade hyllat honom betydligt mer än vad man gör nu. Men nej, han var väldigt bra, så att även om Chelsea går ner sig lite i andra halvlek och Kepa av alla får sträcka ut lite vid något Newcastle-avslut, så var det i slutändan en bekväm seger för Chelsea som... Ja, bara ångar på i princip. Han har ju fortfarande inte förlorat Tuchel, så att det får ju anses vara en succé.
Var det bara jag som när du pratade om Emil Kraft och Steve Bruce, att jag föreställde mig Steve Bruce gå in i någon sorts alla nedvallform och bara skrika Emil, fast på engelska då?
Ja, problemet är ju det som tar bort liksom själva effekten är ju att han skriker Emil. Eftersom att de kan inte säga Emil.
Det
var lite synd, för att eftersom att Emil Kraft är från Småland också, så hade man ju lätt kunnat dra den kopplingen. Men tyvärr så lite för anglosaxiskt uttal från Steve Bruce. Han måste jobba på det där.
Emil? Nej, det håller inte. Jag tänkte, alltså, det här med Werner, alltså, det var ju verkligen så tydligt också hur han har funderat på den här målnollan, på hans reaktion. Man har sällan sett en forward som är så van vid att göra mål annars blir så här euforiskt glad över ett mål. Och sen också fira när varkollen är över på det här sättet med så här, liksom, helt otroligt befriande leende på något sätt. Det var en ofantligt viktig match för honom, kändes det som.
Ja, alltså, och på tal om målnoller. Kepa tillbaks i kassen och clean shit, det har han längtat efter. Herregud, var kom det ifrån?
Ja, nej men jag tror att det finns två anledningar till att han stod i mål. Eller kanske tre. Den ena är ju att han faktiskt har sett ganska bra ut nu. Han fick ju spela mot Barnsley. Och visst, man kan tycka att det är bara Barnsley, men han gjorde ju faktiskt några matchavgörande räddningar där när Chelsea låg lite pyr till inledningsvis i matchen. Och sen går det ju inte att komma ifrån att han fortfarande är världens dyraste målvakt, och med allt vad det innebär. Det är väl klart att Granovskaya och resten av ledningen vill få ut någonting av det köpet. Så att det är ju en anledning till att man måste hålla igång honom. Sen tror jag också att det är så enkelt, alltså att Tuchel inte ljög när han sa att, ja, men att Mendy också kan behöva vila, att det är mycket matcher och sådär. Det var ju ett oerhört rungande svar från Tuchel när han fick frågan av Gary Neville efter matchen om Kepa är hans nummer ett nu. Tuchel svarade nej. Det är han inte. Det är Mendy. Mendy kommer att stå här den efter. Så att det råder ju ingen tvekan om att han föredrar Mendy i alla fall. Men det är väl skönt att veta att det finns en andra målvakt som kan klara av uppgiften.
Fick ju sträcka ut vid något tillfälle igår också, Kepa. Mm. Så att det var ju inte bara så att han stod och tittade på och fick en bonusnolla liksom.
Nej. Men det känns ju som att, alltså, det är smart av Tuchel och ta in honom på det här sättet, även om liksom Mendy kanske hade kunnat spela och så vidare. Att du ändå i en sån här match hemma mot ett ganska trubbigt Newcastle ändå ger Kepa chansen att tänka, men vi kommer lösa det även med honom i mål. Han får hålla nollan. Han får positiv energi. Bara det att även om det är en backup-målvakt, bara liksom stämningen i det omklädningsrummet. På att du har då inte en spelare som sitter och tjurar. Det är en mindre spelare som sitter och är tjurig. Bara det faktumet är ju... Alltså det är smart av honom att spela honom, tycker jag.
Sen vet vi inte om det är Tuchels egna beslut. Det är väl lite det.
Ja, du tänker så.
Ja, alltså det ska man nog liksom. Ja, Tuchel är ju en person som är väldigt, alltså han gör ju vad han själv vill, så att det är ju möjligt att det faktiskt är hans beslut, men jag har en liten känsla av att det kan vara andra saker inblandade också. Som sagt, det är en målvakt man måste få ut någonting av, eftersom att han kostade så mycket.
Smart man management av Marina istället, och få hylla den som hyllas bör. i sånt fall. För.
Vi får väl invänta och se om det läcks lite uppgifter om vad som sker där inne i klubben.
Hur är det med Chilwell? Ja, Chilwell var på bänken där, ja. Men det är väl...
Ja, alltså han hamnar ju i kläm eftersom att de kör med trebackslinje. Och han är ingen wingback. De har ju testat sig bland annat i Tuchels första match. Men tycker inte riktigt att han hittar rätt i den positionen. Så att därför har det ju blivit att man, precis som jag tror vi spekulerade om det också, att Marcus Alonso har tinats upp. Och, alltså han gör det ju bra. Han är inget spännande namn på något sätt. Och det är kanske inte spännande att ha Aspiluketa på planen heller. Men det är ju två ganska effektiva spelare att ha när man spelar på det här sättet. Sen så är ju Tuchel en sån som han ändrar om lite grann och ändrar ju system mitt under matcherna också. Så att det lär väl dyka upp chanser. Men just nu har ju Chilwell gått från att kanske vara det bästa nyförvärvet de gjorde till att just nu var lite överflödig. Men med det sagt så, det är mycket matcher, många systemförändringar. Så att man ska nog vänta med att dra några förhastade slutsatser.
Ja, den här förlusten för Newcastle kom ju efter en ganska fin seger mot Southampton i förra veckan. Newcastle som, ja, det har blandat sig att de vinner varannan match just nu, verkar det som.
Så ja, det är väl bara att... Alltså jag har ju lite svårt att bara såga Newcastle just eftersom att... Nej, men dels så har ju mina förväntningar på Newcastle, det är ju automatiskt väldigt, väldigt låga. Och det är det väl för alla supportrar också, kan jag tänka mig, att man inte förväntar sig så mycket. Men med bakgrund av det så tycker jag ju, alltså då dels att matchen mot Everton, där Callum Wilson sken, var extremt bra. Och sen också insatsen mot Southampton när man spelar med, ja men nästan med två man mindre ju under ganska lång tid. Och ändå alltså står upp på ett otroligt bra sätt och plockar den tre poängen. Så att jag tycker att, och där var ju Almiron också, alltså fantastiskt bra. Det är ju en sån spelare som, alltså jag älskar Almiron. Han är så hårt jobbande, han har den här snabbheten. Passar kanske inte i alla matchbilder, som nu mot Chelsea så hade han ju svårt att göra avtryck. Men i övrigt så tycker jag verkligen att det är en sån där effektiv spelare att ha i sin startelva. Men ja, det går ju väldigt upp och ner för dem. De hittar ingen riktig kontinuitet i sina insatser. Och nu med alla de här skadorna också så börjar det ju helt plötsligt se lite mörkt ut igen. Närmar de ju sig, de ligger ju där nere. Nu det är det ju många lag som gör bra, som spelar bra just nu. Alltså som Fulham exempelvis, som börjar klättra upp lite. Och sen så Burnley som plockar en massa trepoängar. Och Brighton som också har kommit igång. Så att nu måste ju Newcastle verkligen se till och få med sig resultaten. För att annars kan det nästan bli lite farligt.
Ja, ska vi säga någonting om... vi kan först konstatera bara att Chelsea klättrade upp på fjärde plats då. Topp 4 för första gången på ganska länge. Och
sen december, tror jag.
Ja, det kan nog stämma. Tuchel-effekten har tagit dem upp dit. Tog sig förbi både Liverpool och West Ham där. Säga någonting om Fulham då, för att Newcastle ligger då på den här 17:e platsen precis som för strecket. Fulham med 3 färska poäng mot Everton som har kommit av sig lite grann, får man säga. Den fina formen de hade i vintras. Roterades en del i backlinjen från Ancelotti och det blev väl inte helt lyckat.
Nej, precis, men det är väl lite sådär med Everton, de gör bra matcher och sen gör de mindre bra matcher. Det är nästan vecka till vecka som det känns som att sinnesstämningen förändras. Och här såg de ju väldigt trötta ut, och precis som du säger, och det här med att han ändrade om så mycket i backlinjen gynnade de inte heller, och tyckte det gick för långsamt på mittfältet. Man saknade Dominic Calvert-Lewin också ganska märkbart. Men med det sagt så, alltså när de här två lagen möttes i november så vann ju Everton ganska knappt. Det var ju då när Fulham ändrade om i andra halvlek och kom igång ordentligt. Ruben Loftus-Cheek glänste och de var nära att hämta upp det där underläget. Nu fick ju Fulham sin revansch här, och det var ju intressant då att Scott Parker skiftade till en 4-4-2 med Josh Maya och Bobby Reed längst fram. Hur fint anfallspar. Och Maya är ju en sån där, alltså fox in the box. Alltså han befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle, medan Reed då är mer en spelare som tar djupledslöpningar. Så att de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. En annan spelare som jag tyckte stack ut var Harrison Reed, som höll sig bakom dessa två då. Och jag tror att han rörde bollen flest av alla på planen faktiskt, och styrde liksom hela spelet då. Så att det var ju bra, alltså väldigt bra genomförd match från Fulhams sida. Och som sagt, Everton såg trött ut. Det kanske var matchen mot Tottenham också som spelade in, det vet man ju inte heller. De fick ju, det var ju en helt galen match där i ja. FA-cupen när de fick, det blev förlängning och allt möjligt. Men nej, som sagt, det är så här Everton har sett ut under säsongen, att ena veckan bra, andra veckan dålig. Har lite svårt att hitta jämnheten där. Är ju faktiskt sämre på hemmaplan än bortaplan. Också intressant. Mm.
Det har de gemensamt med sin lokal rival. Som man ju möter på lördag här. Det är tufft schema för Everton just nu. Det var FA Cup, lång match, förlängning och grejer mot Tottenham i FA Cupen förra veckan. Och sen så var det då den här matchen i söndags, förlusten mot Fulham på hemmaplan. Sen så är det hängmatch mot City på onsdag på hemmaplan, och sen ska man till Anfield på lördag. Det är gott om stora viktiga matcher just nu för det här laget. Det blir en utmaning den här veckan med både City och Liverpool.
Ja.
Helt klart. Hur ska vi se här? Vi går vidare till Manchester City Tottenham då. Som spelades i lördags. En till sån här övertygande seger för Manchester City som vi har varit inne på det. Det där som vi såg för ett par säsonger sedan när de bara plockar fram ångvälten liksom. Och det känns som att det är, alltså det känns när de kliver ut på planen på förhand som att de har ett mål upp på motståndaren hela tiden. Och jag har varit inne på det. Jag tror inte att Manchester City tappar speciellt många fler poäng den här säsongen, om jag ska vara riktigt ärlig. För de ser ut att ha hittat den där lunken som de har. Och som Pep är så bra på att, den här farten, han är så bra på att bibehålla den liksom.
Ja, nej, det är ju mycket som kan hända på ett par månader får man säga. Det var, jag försökte förstå varför jag minns så himla lite från den här matchen, så insåg jag att de möttes på min födelsedag i november. Yeah. Så att it made sense då. Men som sagt, där blev det ju Tottenham som gick segrande ur efter att ha haft ett taktiskt system som verkligen straffade City. Det här med att Sissoko och Højbjerg klev ner som några sorts extra försvarsspelare, och sen så stämde ju omställningsspelet på ett sätt som det inte gjorde i det här mötet. Mourinho kastade in Tanganga i startelvan. Han hade ju minst sagt mycket att göra med Sterling och Gündogan då, som överbelastade den kanten, och även Phil Foden när han skiftade kant. Och sen så tyvärr för Tottenhams del så hade alltså Højbjerg inte en speciellt bra vecka alls. Alltså, både i mötet med Everton där tidigare i veckan och sen så då här när han går in klumpigt i en duell med Gündogan. Det är inte ofta vi ser honom göra den typen av misstag. Han har ju totalt sett varit ett av säsongens absolut bästa nyförvärv, men nej, inte hans bästa vecka. Och man var ju bra sugen på att Ederson skulle lägga den, för att han klev fram, han tog några motiverade steg mot offensivt straffområde, men så kommer det någon glädjedödare och skickar tillbaka honom till målet, och så blir det ändå Rodri som tar den. Jag är lite besviken var jag på det, och det var ju faktiskt nära att Rodri också missade.
Det var ingen bra straff alltså.
Nej, de
har inga bra straffläggare i det laget. Alltså, både De Bruyne och Gündogan har ju missat straffar den här säsongen.
Ja, nej, det är ju Ederson som är de överlägset bästa av dem. Ju. Och Lloris ska ju nästan ta den, tycker jag. Alltså, det är nästan lite dåligt att han inte tar den, för att han är ju där. Han ska ju bara få undan bollen. Men ja, 1-0 där. Och sen så två mål då från Gündogan, varav ett var väl återigen att Lloris kanske borde ha gjort det lite bättre. Men oavsett vad så är ju Gündogan, ja, han är väl i sitt livsform just nu. Det går att argumentera för att han att han var en riktigt bra fotbollsspelare innan den här ryggskadan då 2013 måste det ha blivit. Men med tanke på att han influerar Man sitter just nu, han har fått strålkastarljuset på sig just eftersom De Bruyne är borta. Och sen tycker inte jag alltid att han är outstanding i 90 minuter igenom, men han lär ju definitivt vara med i snacket om säsongens spelare om det fortsätter så här. Han har ju verkligen tagit ansvar för målskyttet ihop med många andra. Det är ju det som är så intressant med City, att de behöver ingen äkta striker för att det finns så många andra som kan göra mål. Så att nej, Guardiola har verkligen hittat ett segerrecept där, och jag tror väl inte att det är någon som inte tror att Manchester City kommer att lyfta bucklan framåt maj.
Det intressanta blir väl att se alltså hur Gündogans produktion kommer påverkas när De Bruyne är tillbaks. Alltså kommer han ha en liknande roll och så vidare, kommer de ta varandras ytor? För han har ju lyft, det har ju varit en blessing in disguise för honom att De Bruyne har varit borta verkligen. Att han lyft på ett sätt som är helt osannolikt egentligen. Den har väl gjort flest mål under det här kalenderåret, alltså i de stora ligorna. Och han är ju en inne mittfält där man inte direkt kopplar tidigare till att göra mål. Så att otroligt fascinerande utveckling Gündogan har haft de här senaste månaden och två.
Han är ju inte liksom han är inte samma typ av fotbollsspelare som De Bruyne. Han transporterar ju boll på ett annat sätt och han tar sig in i andra ytor. Men det är ju uppenbart så att han får mer utrymme att spela sitt spel när De Bruyne inte är där. För att såklart, när Kevin De Bruyne är frisk och är på planen, så är det ju han som är den bästa spelaren på plan. Och som ska ha bollen i sina ytor och ska få spela sitt spel, och systemet ska vara liksom anpassat efter att de ytorna ska finnas. Så det är klart att det går ut över alla runt omkring. Men resultatet blir ju, som vi har sett så många gånger, liksom, det bästa. Så att, det är intressant att se. Det är ju alltid så när en spelare tar väldigt mycket uppmärksamhet och mycket syre liksom i en grupp, att andra växer, och att man har då spelare, och det är nog så som Pep har tänkt också, att ja, men vi är väldigt sköra, vad händer om Kevin försvinner liksom, hur gör vi då, vem ska ta den rollen, ska Bernardo Silva in och göra det? Ja, men han är liksom en annan typ, och att han har haft det i baktanken att alltså när Gündogan värvades redan, att det finns en ersättare att ta det ansvaret centralt. Ja, inte minst sen David Silva försvann också.
Sen får ju Guardiola, alltså han är ju expert på det där med att liksom identifiera spelarens egenskaper och var de kan passa, och faktiskt våga testa dem i de positionerna. Just det här med att liksom, för honom kan ju Gündogan vara en falsk nia, han kan vara en striker. Det är inget han räds överhuvudtaget att sätta honom där. Och lika så har det ju varit med De Bruyne också, som liksom skiftar lite position beroende på motstånd och vilka spelare man har tillgängliga. Så att Guardiola är ju väldigt flexibel på det sättet. Och nu har jag verkligen identifierat alltså roller för många spelare. Ja, men som Cancelo är ett annat exempel på någon där som har en väldigt speciell roll. Så att han är väldigt skicklig på det, och skicklig på att, ja, alltså när De Bruyne blev skadad så kunde det ha varit illa, men det har ju visat sig att det inte var så hemskt i alla fall.
Fast för varje seger de tar nu så får man ju mer och mer känslan att han kommer att övertänka det mot Gladbach i CL. Att han kommer ju att tänka, men det här har gått för bra, nu måste vi hitta på något annat. Och sen så spelar Gündogan mittback istället, och så blir det ett haveri. Alltså man
men jag
vet
tycker
ju
ändå, men jag tror att alltså är det någonting Guardiola gör, så är det att han lär sig av sina misstag. Jag tror inte han gör misstaget från CL förra säsongen.
Han lär sig av att göra inte just den taktiska utmanövreringen av sig själv, men han kommer ju hitta på någon annan. Det är lite den känslan.
Att han övertänker saker emellanåt.
Ja,
så är det ju.
Men för varje seger också.
Och som sagt, alltså, när de åkte ur Champions League förra säsongen, då var det ju precis den känslan som fanns i truppen, och det var ju därför det började pratas om att Pep Guardiola kanske inte kommer träna City så länge till, just för att det fanns ett missnöje kring att han ofta övertänker grejer. Men som sagt, så länge han, alltså, nu har han ingen anledning heller att peta i en sån grej som försvaret exempelvis, så att på det sättet så har han ju, kan ju tillägga det också, att Ruben Dias exempelvis inte spelade den här matchen. Han hade varit lite sjuk, lite krasslig, så att det blev Laporte, och det såg ju väldigt bra ut det också, så att de problemen har han ju inte längre, utan nu är det ju liksom de offensiva bitarna som måste pusslas ihop där framme, och än så länge gör han ju det bra.
Man ser till och med positiv Ruben Dias-effekt när han inte är med på planen, kan man väl säga. Alltså att Laporte och Stones plötsligt fungerar så pass fläckfritt som de ändå gjorde där.
Pratar sig om att de vill stoppa in Haaland i det där laget, och då vet vi fan vad, som, vad resten
kan
ska
lägga
göra.
Ner, kan lägga ner ligan.
Alltså det, kombinationen Kevin De Bruynes assistfot och Haalands målsinne och närvaro i offensivt straffområde, det är ju en kombination man inte ens vågar tänka på. Det låter helt fruktansvärt verkligen.
Jag får en Liverpool supporter gör det.
Ja, nej, men alltså för alla motståndarsupportrar, för alla som, någon, som kan tänka ställas mot det här laget. Jag vet inte hur man ska hantera det riktigt. Ja. Men ja, det är intressant på, såklart, på många sätt.
Man ska väl lyfta Rodri också. Alltså även om straffen är bedrövlig, han har ju också lyft sig, precis som alla andra, och börjar ändå hitta in i den där vattenbära rollen på ett sätt som man kanske inte gjorde under sin första säsong.
Nej, men jag tror det har hjälpt honom också att de spelar så med inåtvikande ytterbackar och samt då har ett stabilt försvar. Alltså han blir inte lika blottad som han blev tidigare. Och det är, jag tycker fortfarande inte att Rodri är någon Fernandinho överhuvudtaget. Alltså jag är inte, alltså ja, alltså kan tycka att det är lite läskigt ibland när Rodri hamnar liksom själv i de situationerna, men så länge försvaret fungerar, så då fungerar han också väldigt bra i passningsspel och sådär.
Vill säga någonting om Tottenham också då. Vi har ju bara konstaterat att det inte lyckades lika bra som förra gången de möttes. Det såg, ja, de var det sämre laget den här dagen. Och de lyckades aldrig komma upp och riktigt utmana överhuvudtaget, känns det som.
Nej, så är det ju. Och alltså, nu börjar de ju tappa mark också, är nere på en nionde plats. Det är ju väldigt tätt i tabellen där. Men det är ju såklart att det kanske är ett misslyckande med tanke på att man i höstas pratade om titlar och sådär. Att man hade att man låg väldigt bra till i tabellen. Men det är ju försvarsspelet främst som inte har hållit de här senaste veckorna. Och då att, alltså när man inte kan förlita sig på sitt omställningsspel heller, då har man inte så mycket kvar. Tyckte dock att, alltså den offensiven i matchen mot Everton var ju faktiskt fantastiskt bra. Det hängde inte på Harry Kane direkt, han kom in efter ett tag. Men det var många olika målskyttar. Däremot så var ju, alltså försvaret var, det existerade ju inte. Det gjorde i och för sig inte Evertons försvar heller. Men i Tottenhams fall så är det ju där själva Achilleshälen har varit de senaste veckorna. Och det är ju någonting Mourinho som man kanske tror att han borde få ordning på. Och som man fick ordning på under ett tag. Men nu är det nästan som att man tagit något steg tillbaka. Däremot så tror jag ju inte att det börjar, alltså, kanske pratas lite om att ska man inte byta ut honom eller sådär. Jag tror inte att det kommer att hända. Alltså, Livi älskar Mourinho, eller älskar, man har alltså väldigt mycket respekt för honom. Och dessutom så skrev väl Dia Flettik om dagen att det inte finns någon sån här alltså utköpsklausul i Mourinhos kontrakt heller. Så att det hade ju blivit en dyr historia att göra sig av med honom. Så att jag är ju övertygad om att han kommer att bli kvar. Men det är väl klart att, alltså, så pragmatisk som han är, att sätter man inte försvarsspelet då finns det ju inte så mycket att skryta med längre.
Vi går vidare till vi var inne på efterlängtade mål och så vidare för Chelsea. Ett efterlängtat hattrick får man säga. Alla hattricks är väl ganska efterlängtade, men för Aubameyang tror jag att det kändes. Han har gjort många hattrick i sin karriär, men han var ett av de skönaste.
Han var fan gladare än vad Timo Werner var när han gjorde de målen. Herregud vad han lyste upp. Det
fast
var
han lyser
fint
ju
att
alltid
se.
Han ser väl alltid ganska glad ut.
Nej, alltså, han har inte gjort det. Inte de senaste månaderna. Det har inte varit samma.
Nej, men det är för att han inte gjort mål. Alltså, som person så känns han ju liksom gladare än vad Timo Werner gör.
Ja, absolut. Men det är mer att jag tror faktiskt att det här med att han tvingades åka åka hem och hälsa på sin mamma då som var sjuk. Jag tror att hur trist den anledningen än var, så var det säkert ett välbehövligt avbrott för honom. Nu också, för jag tror att hans mammas mående har stabiliserats också, så att det gör ju saken ännu bättre. Jag tror att han behövde det breaket och komma tillbaka lite mer fulltankad av energi, för att säkert, alltså dels har han säkert varit trött precis som alla andra spelare har varit eftersom att säsongerna har gått i ett, men också det här med att det har blivit så otroligt mycket press på honom, eller har varit otroligt mycket press på honom under en väldigt lång tid, och nu kanske förhoppningsvis för hans del så kan han slappna av lite mer när han har alla de här spelarna runt omkring sig också som kan leverera bollarna till honom. För att det har ju varit ett problem annars, särskilt också när han har spelat som central forward, att han kanske har blivit lite för anonym. Men ja, återigen, jag tyckte nästan att den här startuppställningen var lite, gav lite Wenger-vibbar ändå, med Saka och Smith Rowe och Ødegaard. Kul att se att han både integrerade Ødegaard och Smith Rowe i startdel. Men jag tycker ju att, alltså, Saka och Smith Rowe, jag bryr mig inte om vilken högsta nivå Ødegaard har, för att Saka och Smith Rowe, de är helt opetbara. Man kan inte peta dem och starta dem. Alltså med tanke på allt de gör och allt de, och samma i den här matchen också. De glänste ju, minst sagt. Tycker Ødegaard också gör en väldigt bra match, men ihop de tre så kompletterar de varandra väldigt, väldigt fint. Jag tror också att Arteta tänkte lite grann på vad som komma skall, att det är ett särskilt tajt schema nu för Arsenal, så att det kan också spela in. Och sen kanske jag tar det lite långt, men Bamford sa ju tidigare i veckan här någonting om att Alioski såg fram emot att möta sin gamla polare Nicolas Pepe, så att kanske att det också spelade in att han inte spelade, att Arteta kände att ett till rött kort har vi inte råd med. Men överlag så gör ju Arsenal en väldigt bra match, eller i alla fall två tredjedelar av matchen är väldigt, väldigt bra. Och Bielsa sa ju efteråt också att det svåraste för Leeds var att försöka neutralisera det centrala mittfältet med Xhaka och Ceballos. Tycker att båda de här två gör fullgoda insatser. Tycker att Xhaka är den alltså ännu bättre, och alltså han förtjänar att hyllas ännu mer än vad han vanligtvis gör. Det är väl klart att han kan åka på något hjärnsläpp då och då, men överlag så har han varit extremt viktig de senaste veckorna, och gör ju också då att de här spelarna där fram kan blomstra lite grann som de vill, för att de vet att det finns den täckningen bakåt. Och ja, alltså all den här rörelsen där fram ihop med Aubameyang då, det gav ju några fantastiska anfall och mål. Och sen kapitulerar man ju lite i den andra halvleken och släpper in Leeds i matchen. Jag tror dels det hängde ihop med byterna, så bland annat William då som kom på istället för Smith Rowe. Och sen tror jag också att några spelare blev lite trötta, vilket syntes. Alltså Ceballos är en sån som har en tendens att helt plötsligt så bara tar energin slut i honom. Men totalt sett såklart en match som man ja, alltså borde vara väldigt nöjd med. Och det är ju i alla fall ett steg i rätt riktning återigen. Det ser ju spännande ut nu för Arsenal, får man ju säga.
Men det här måste ju vara den offensiva mittfältstrean man går på, med all respekt till Nicolas Pepes någorlunda korta minirenässans han hade där en sväng. Så, alltså det känns ju som att det är de här tre som ska spela i liksom
planen. Alltså Pepe ger ju någonting annat. Alltså jag vet ju att alltså, Pepe är ju ingen... Alltså hade Arteta fått bestämma då när Pepe värvades in, så hade han nog inte värvat honom. Det tror jag inte. Alltså det känns inte riktigt som den spelartypen kanske. Men med det sagt så Pepe bidrar ju med någonting annat än vad den här trean gör. Och jag tror med tanke på att det är så mycket matcher som kommer här nu, så kommer det finnas utrymme att sätta upp en startelva bestående av honom också. Det jag egentligen mest liksom satt och funderade på inför, det var ju... Alltså Tierney har ju varit så fruktansvärt vital för Arsenal de gånger han har spelat. Och man satt och tänkte, hur ska man tänka där egentligen? Hur ska man låta Cedric spela trots att det är en högerfota då som går in på en vänsterposition? Eller ska man sätta ner Saka där? Jag är så glad att, alltså att Arteta resonerade på det viset att nej, vi kan inte sätta Saka där. Alltså han är alldeles för värdefull för att ha där fram. Jag tycker han är väldigt fin också just i högerna. Han liksom kan vika in på ett helt annat sätt och ordnar ju fram den här straffen också. Så att, det är ju positivt för Arteta och för Arsenal att han ändå har många spelare att kunna kombinera och alltså, olika sätt att spela på också. Och där är ju Ödegården en stor del i det, att man får ytterligare en dimension till truppen. Så att ja, helt plötsligt så ser det ju ganska lovande ut ändå. De har ju fortfarande en bit kvar i tabellen, så är det ju. Men ja, jag tycker ju inte att man borde inte ge upp en Champions League-plats än i alla fall. Det är ju dit man får sikta på, även om det är många lag som slåss om dem just nu.
Primära målet för Arsenal här och nu måste väl ändå vara få fira St. Tottenham's Day för första gången på ett tag. Alltså.
Det är jämnt nu.
Ja, det är ju inte...
Nej, men vadå, det kan man väl inte göra? Alltså, eller vad menar du?
Alltså, de ligger ju efter i tabellen fortfarande och har en match.
Jo, men alltså att möjligheten att få fira det i slutet av säsongen existerar ju fortfarande, det är det jag menar.
Ja, fast du vet, Arsenal, det beror inte.
Vi får också väl se.
Jag bara säger att möjligheten finns, det var allt jag sa.
Tar oss vidare till West Bromwich 1 mot Manchester United 1. Det var ett Manchester United som jagade segern, men kanske ett West Brom som till slut var närmast tvåan. Eller vad säger ni?
Ja.
Det var ett fruktansvärt bra läge han hade där.
Ja, det var mycket som handlade om Diagni, får man säga. Från början till slut. Stackars Victor Lindelöf fick känna på hans styrka där redan efter 90 sekunder. Var ju en intressant situation på det sättet. Att första gången man såg den så tänkte man ju, men herregud, Lindelöf stod upp bättre. Och sen när man fick se reprisen då, när Diagni i princip alltså håller händerna för hans ögon, så tänkte man att det där, jag hade ju inte blivit, jag kan inte säga att jag hade rasat om målet hade blivit bortdömt. Sen samtidigt så insåg man ju att Lindelöf måste bli starkare i de situationerna, och han är ju inte det, alltså det är ju där hans svaghet är ju. Så att ja, alltså nu stod det kvar, och då får det väl vara så. Problemet är ju för Manchester United att de hamnar ofta i underläge. Jag tror att de har hamnat i underläge, alltså att de har hämtat så här 22 poäng eller någonting, alltså efter att ha hamnat i underläge, vilket är, alltså, det är överlägset flest av alla konkurrenter i ligan. Och det är ju både starkt, men det är också oroväckande att man ständigt försätter sig i den positionen, för att det är klart att det blir ju jobbigare att jaga, speciellt då när man kanske inte har tillräckligt med kreativitet för att bryta ner då West Brom, som ju stod i sin sån här 4-5-0 uppställning defensivt i princip. Och alltså Bruno Fernandes hade ju... Det är märkligt att man säger att han hade ingen speciellt bra eftermiddag, när vi vet om att han gör det här fantastiska målet, kvitteringsmålet. Men det är ju sån han är. Ja, alltså han slår ju bort 10 passningar i rad för att sen liksom sätta en sån där boll i nätmaskorna. Och ja, alltså, efter det så... Det är precis som du säger, att det är ju nästan så att alltså, Diagne borde ha gjort ett till mål egentligen. Och... United kändes bara, det kändes slappt och energilöst. Det var inte riktigt, vet inte hur mycket som har att göra med att Pogba var skadad. Vi har pratat om det många gånger, att Fred och Scott McTominay, alltså tänker kunna ersätta de två med en riktig spelare, höll jag på att säga. Men alltså en spelare som är mer än Fernandinho typ. Jag tror jag har sagt det tusentals gånger i den här podden, men det står ju fortfarande kvar, eller alltså det håller ju fortfarande, att det hade förbättrat United något oerhört. Och ja, i slutändan bra poäng för West Brom, men samtidigt det är inte tillräckligt för dem, det är inte tillräckligt för United, så att egentligen var det ju inte några vinnare här alltså i slutändan.
Mm. Nej, precis. Omtalad straffsituation där på Maguire också, när han hålls fast ytterst lite.
Nej, han hålls ju inte fast. Det är ju en hand som läggs på hans axel. Är det inte det?
Ja.
Då är det ju mer läge att klaga på att målet, alltså West Bromwich-målet, blev godkänt, skulle jag säga. Alltså,
ja, precis, tycker
det
också.
Det jag också faktiskt påstå. Ja. Men det var en rolig intervju. Det var bara någon som snappade upp där. Blev intervjuad, Harry Maguire på Sky efteråt, och han sa: "Well, you're not going to come here and create 10 chances against West Brom." Och mellan den 8 november och den 2 februari så skapade alla lag som mötte West Bromwich på Hawthorns 10 chanser eller mer.
Det var bara
otroligt mycket så här fotbollsspelar svar på en fråga och jag vet inte.
Han var ju faktiskt McGuire på något sätt, men. Nej, han var ju ganska frispråkig McGuire och han gjorde ju en intervju med MUTV också efteråt och där han gick till han försvarade Lindelöf bland annat, som man tycker får alldeles mycket, för mycket skit. Och det kan man väl delvis hålla med om som svensk, att Lindelöf får väldigt mycket skit. I det här fallet var det kanske befogat att han kunde ha gjort det bättre och så vidare. Men det var ju fint att säga ändå att McGuire tog honom i försvar. Och sen så gick han ju, eller han, McGuire kritiserade ju även, eller hintade ju om att det är Klopp och Mourinho som har påverkat domarna, vilket gör att United inte får några domslut med sig längre. Det var ju det känns som att det här är en pajkastning som kan pågå väldigt länge så här fram och tillbaka, att så fort något är av lagen får med sig något domslut så kan den ena gå ut och säga någonting i media och sen så får de tillbaka det några veckor senare. Det är ju sant att Jürgen Klopp har kritiserat att de har fått, eller kritiserat att man har påpekat att United får väldigt många straffar med sig. Mourinho har ju också gjort det såklart vid flera tillfällen. Men jag tycker väl i det här fallet så alltså McGuire kan inte klaga så mycket på den straffen han inte får med sig i alla fall. Det tycker jag ju inte. Jag tyckte inte riktigt att det var straff. Jag tror inte att det är många som tyckte att det var straff heller.
Det roligaste i det citatet är att han säger vi får inte med oss domsluten någon mer. Så att han liksom så här indirekt erkänner att vi gick med oss ganska mycket för. Det är liksom det roliga med det.
Ja.
Vi har inte fördel av domarna något mer. det var lite roligt tyckte jag.
Ja, nej, men som sagt, som du var inne på Frida, det var en match med få vinnare. Det var väl ingen som var riktigt nöjd över den poängen. Det är klart att West Bromwich är mer nöjda att de tar poäng mot Manchester United, men de är ju i en situation där de behöver så mycket mer. Leicester 3, Liverpool 1. Det var ett lag som var väldigt nöjt och ett lag som befinner sig så långt under isen som man inte har gjort på. Sen under hela Klopps tid i Liverpool så har det ju inte varit så här dystra miner.
Leipzig ikväll.
Leipzig ikväll och en möjlighet kanske att få det är ju så att säga, alltså Champions League, där har man ju alla möjligheter att kanske få tillbaks någon av den här optimismen som liksom har präglat Klopps tid i Liverpool fram tills den här vintern då, får man säga. Champions League är också en liga där Liverpool ju brukar göra ganska bra ifrån sig.
Ja, men jag tänker att du får börja kolla på första halvleken bara och sen stänga av. Så lämnar du ju den kanske matchen med en god känsla i kroppen. För att det känns lite som att Liverpool just nu, alltså de senaste matcherna, de har ju gjort väldigt bra insatser inledningsvis. Och sen bara kollapsar de mentalt.
Ja, nej, alltså det märks att det är så oerhört sköra psyken på spelarna just nu. Att de är väldigt, det är väldigt oroligt. Man har inte riktigt det där självförtroendet eller det där som blev liksom som en, vad säger man, som har blivit nästan som en floskel, mentality monsters som Klopp kallade dem. Det är ju raka motsatsen nu, verkligen, och det är det som är det stora problemet. För att spelmässigt tycker jag att det såg ganska bra ut. Jag tycker,
de var ju jättebra.
Ja, Trent gör en jättefin match, en spelare som har haft svårt att komma upp i form. Jag tyckte han såg nästan ut som sitt bästa jag. Målet är ju jättefint. Firmino gör Firmino saker och Salah gör Salah saker. Och allt var liksom på något sätt frid och fröjd. Rent spelmässigt så blev det ju till slut då de två ingredienserna, tycker jag, som har definierat den här kollapsen den här vintern. Det ena är den mentala svagheten som gör att man liksom rasar igenom, och det andra är Thiagos försvarsspel. För att Thiagos försvarsspel har kostat så många poäng den här säsongen. Och han får ta ett alldeles för stort defensivt ansvar på det där mittfältet, för att de defensivt drillade mittfältarna spelar mittbackar eller är skadade. Och det är det som händer här också.
Jag vet att du har en
utförligare analys, så att jag lyssnar på dig.
Nej, men det var ju mest att alltså, när den här matchen blåses av, alltså dels så för att det var Harvey Barnes som blev utsett till man of the match, och ärligt talat så hade jag velat ge den utmärkelsen till Mohamed Salah trots att Liverpool då förlorade, för att som sagt jag tyckte ju att Liverpool hade varit så mycket bättre fram tills då. Det här skiftet sker, och det är ju när Ayoze Pérez kommer in i den 74:e minuten. Då ser man, och han, för då hade jag kanske förväntat mig att han kommer gå upp liksom, ligga längst fram, och sen så kommer det bli helt meningslöst precis som det brukar göra. Men så ser man, och han liksom gestikulerar till både Jamie Vardy först, och sen så går han fram till Barnes och menar då på att nej, vi kommer köra med er up front. Och sen så Pérez lägger sig då som i nummer 10-rollen och petar ut Madison lite på kanten. Och jag har i alla fall inte sett det här. Jag försöker tillbaka och se också om de har spelat på det här sättet tidigare. Men jag har inte sett det, så att jag tror nästan att det här kan ha varit en lite ny grej. För det gjorde att Brendan Rodgers helt enkelt skiftade till en diamant på mittfältet. Och det är ju lite det som ställer Liverpool här. Och jag tror faktiskt att det kan har påverkat särskilt då alltså mittbacksparet också med Kabak då, som ju var ny, så att det är inte så lätt att göra sin debut, och då helt plötsligt få inte bara Jamie Vardy att försöka hantera, utan även Harvey Barnes och sen så resten då. Ja, jo, men precis det också, men ja, alltså det är ju nästan komisk kommunikationsmiss de emellan där, och det kanske, där får man väl skylla på egentligen att
jag kan faktiskt hålla mig för skratt om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, nej, men där får man ju nästan skylla på att Kabak är ny, känner inte kanske till Alisson riktigt. Alisson, jag kan ju omöjligt säga om han har signalerat tillräckligt tydligt att han är först på bollen, men det är uppenbart att det här är två spelare som inte har spelat med varandra speciellt länge, så kan man ju säga. Men det är egentligen den taktiska förändringen från Rodgers, det är egentligen det som gör att de vinner matchen i slutändan, för att de här lägena skapas. Sen är det klart man kan peka på att den här frisparken exempelvis, vad är det för minus fot som är offside? Alltså det är ju minimalt. Det hade ju kunnat bli bortdömt, men stod kvar då. Och man har ju otur på det sättet att det är en målvaktsmiss och sådär, men i det stora hela så var det ju där man vann matchen. Men med det sagt, när slutsignalen gör det, så satt man ju och undrade vad det egentligen var som hade skett, för att Liverpool var ju faktiskt alltså väldigt bra fram tills det började gå ut för där med kvarten kvar.
Alltså med Ayoze Pérez, alltså även om det kanske inte är han som var direkt inblandad, men bara att hans intåg då förändrade alltså taktiken och ställde Liverpool, kan man säga att hans alltså är en av de mest tongivande spelarna som blivit inbytt och utbytt på den korta tiden han var på planen. För alltså det är väldigt sällan någon som blir inbytt och utbytt och hunnit ha en effekt på en matchbild, utan då har de varit
faktiskt utbytt också.
Ja, det är sant.
Det måste ju ligga ganska högt ändå.
Ja, men som sagt, jag var bara, det var så kul också att kunna liksom spola tillbaka efter matchen och verkligen liksom verkligen studera vad det var som hände. Och precis som du var inne på också, Syk, så det är ju en sån här sak som man inte riktigt kunde se Liverpool alltså förorsaka för ett år sedan. Alltså då hade inte den här kollapsen kommit, men nu är man så pass fragila att man kan få sätta sig i den här positionen. Men det är det som gör också att jag säger att det är många som är fullkomligt övertygade om att Leipzig kommer gå vidare i Champions League. Alltså, anledningen till att jag fortfarande tror att Liverpool kommer greja det är ju just för att det faktiskt har sett ganska bra ut spelmässigt de senaste veckorna. Att det ändå har funnits alltså flashar från den här högsta nivån som de har. Sen får vi se. Det kanske blir en mental kollaps igen. Men som sagt, jag tror ändå att det är lättare att fixa till det än att att det skulle vara så mycket fel på. Alltså nu har de ändå fått upp vissa spelare i form igen. Alltså precis som du sa, Alexander Arnold exempelvis. Jag tror nästan att det är viktigare på något sätt att de spelarna börjar komma igång.
Ja. Nej, men det är ju, och det är tre raka förluster. Det är Brighton, City och Leicester. Och jag tycker att i perioder av alla de här tre matcherna så har det sett riktigt bra ut.
Ja.
Även mot Manchester City som vi liksom slutar 4-1 till slut, så tycker jag att Liverpool spelar väldigt bra i perioder.
Ja, men fotbollsspelare som har 90 minuter som bekant.
Ja, alltså helt klart. Alltså, det är det jag säger. Alltså, det är inte i första hand liksom ett systemfel eller att man har spelare som inte rent spelmässigt är där, utan det är ju mentalt. I väldigt hög utsträckning, och att man viker ner sig just nu.
Mm. Sen är det som du säger med Thiago också, att det är, är inte han den bästa att ha på planen.
Nej. Men det konstiga där
han började faktiskt den matchen på bänken. Och för jag tror att Klopp har sett samma sak, att han hade Milner, Wijnaldum och Curtis Jones på det mittfältet från start, och nu tvingas då också Milner kliva av med en skada. Mm. Igen, så att det är ju Fabinho skadad och som sagt Henderson i försvaret Thiago har inte den defensiva, han är inte den fotbollsspelaren som ska vinna en massa närkamper runt eget straffområde, för han har inte den verktygen riktigt.
Är problemet då att, för jag tänker att han satt ju just i den sittande rollen i Bayern München, han fungerade helt utmärkt. Det var inte nödvändigtvis så att han hade någon, alltså städgumma la Fabinho eller Fernandinho eller något bredvid. Han hade ju Leon Goretzka som snarare en tvåvägsspelare på ett annat sätt, lite lik Wijnaldum då. Inte så mycket jämförelser i övrigt, men alltså är det sättet Bayern München...
Han har riktiga mittbackar bakom sig.
Ja, det också. Han har riktiga mittbackar bakom sig, men är det sättet Bayern München spelar på? Alltså att på något sätt att du har så pass mycket boll och så pass mycket kontroll på matchen att du kommer inte sättas i de lägen som Thiago nu sätts i det här laget som inte fungerar lika fläckfritt.
Ja. Men sen är det väl kanske så också att det är ju lättare att spela. Alltså Bayern München är ju ett lag som alltså nästan alltid har alltså oerhört stort bollinnehav och alltså för matcherna. Och Liverpool har inte gjort det alltså alltid de senaste veckorna. Och då tror jag inte riktigt att han passar i... Alltså jag tror att det blir övermäktigt då för honom med tanke på att det finns två ganska orutinerade mittbackar bakom honom, och han då inte har någon kanske som kan täcka upp för honom ordentligt. Så att ja, men vi får se, vi får ge honom fler chanser. Det är klart att det har ju varit en tung period för många spelare där.
Liverpool som nu har då blivit passerade inte bara av Chelsea utan även av West Ham efter 3-0 mot Sheffield United. Sheffield United som fortsätter gå tungt, gå trögt.
Jag har nästan glömt bort Sheffield United. Jag kommer på mig själv med att när jag ser liksom att de ska spela och tänker, just det, de ligger också i Premier League. Alltså att det nästan blivit... Ja, jag har ju liksom bara räknat ner dem till Championship redan, så att ja. Men fortsätt.
Ja. Och känslan börjar väl bli att de själva har gjort det också faktiskt. Tyvärr.
Ja. Det är inte så konstigt.
Nej, ingen Antonio för West Ham. Han är skadad. Däremot en Declan Rice som kliver fram och sätter den från straffpunkten när det behövs. Alltså West Ham och David Moyes. De har skaffat sig den där lägsta nivån. Som gör att man vinner den här typen av matcher. Och dessutom fått in då en Jesse Lingard som ser frejdig ut, tycker jag.
Ja,
och för sen första gången på ganska många år.
Ja, men precis. Sen får man inte glömma bort heller att de spelar alltså med Bowen i den här matchen som striker. Och det var ju någonting man satt och tänkte i januari. Att alltså, hur kan man släppa Sebastian Allaire och sen inte... och sen inte ersätta honom. Men Bowen har ju... gjort det alltså väldigt, väldigt bra. Han är ju väldigt nyttig på så vis att han har den här snabbheten och farten och väldigt, väldigt effektiv att ha längst fram på det sättet att han sätter lite griller i huvudet på motståndarförsvaret. Och det funkade ju uppenbarligen utmärkt i det här fallet.
Ja, det är fascinerande att se ett West Ham som fungerar på det här sättet. Alltså och att göra det med David Moyes. Man har ju inte riktigt förstått vad de håller på med. Det är en helt enorm bedrift där David Moyes gör just nu i West Ham. Och man undrar ju hur kommer hans aktier se ut i sommaren ifall det här fortsätter. Är det David Moyes tillbaka på allvar nu?
Spelade en 5-4-1 kan man kalla det, va?
Ja, det kan man väl kalla det.
med ja, eller en 3-5-1 eller beroende på hur man eller förlåt
3-6-1 blir det?
3-6-1, ja, hur man nu vill ställa upp det, men det får uppenbarligen utdelning, och det är ju inte men det är liksom ändå en flexibel David Moyes som får ut det mesta av det här laget, och det är ju spelare som Thomas Suchek, Declan Rice, alltså rejäla fotbollsspelare som gör det hela tiden, och de är där och de levererar. Det är väldigt imponerande. Det är som sagt, det är lite flair liksom i det här laget. Och det är ju David Moyes på något sätt. Han är inte så mycket flair, men det är kompetens, och det gillar man ju, ge utdelning liksom.
Det finns något poetiskt vackert i att det är just ett West Ham som man oftast bara har skrattat åt och i princip räknat bort i säsongen. För att vi kommer tippa dem högt, men de kommer aldrig lyckas. De kommer slåss för nedflyttningsräcket ändå, vilka spelare de än ställer på plan och vilka de än värvar. Med en David Moyes som man alltid tänker, men oh nej, har de anställt honom, den karn? Att det där liksom går ihop i en symbios och funkar på det här sättet, finns något oerhört vackert i det ändå.
Mm. 3-0 blev det även i matchen mellan Crystal Palace och Burnley. Crystal Palace som inte alls kom till spel den här dagen. Det stod 2-0 efter bara 10 minuter, och sen så ja, var det inte så mycket mer med det. Var känslan i alla fall?
Ja, det är ingenting som fungerar nu för Crystal Palace. Och alltså dels är försvaret, kan man ju ifrågasätta med tanke på vissa av de här målen de släpper in mot Burnley. Men också att, alltså, att Hodgson uppenbarligen inte hittar rätt där i offensiven. Alltså, han fortsätter med sitt 4-4-2 och satsar ju nu på Batshuayi och Benteke längst fram. Och tycker liksom att det är waste på något sätt att peta ut Esse i den där rollen på kanten. Alltså, han borde vara mer involverad på något sätt. Sett honom som 10 eller någonting. Jag tror att det hade gett betydligt mer till Crystal Palace offensiva spel, särskilt nu när Zaha saknas. I Burnleys fall så måste man ju hylla dem också, att de tar den här 3-poängaren så säkert. Och en jag alltså vill hylla lite extra är faktiskt en sån som Lowton. Han är alltså 31 år gammal. Och man tänker ju säga att man kanske inte kan utvecklas speciellt mycket som spelare då. I för sig, Ilke Gündogan har ju, men han har ju ändå hållit en högre nivå än vad Lauton har gjort.
Något högre än Matthew Lauton inom åren kanske.
Ja, men han har ju alltså verkligen visat framfötterna nu de senaste veckorna. Jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra i princip alla matcher. Både då i defensiven, men här då att han kliver med upp och drar in det där väldigt fina målet. Så att, nej, cred till Sean Dyche på det sättet. Han har ju en väldigt åldrande startelva, men det är ju fint att säga att han kan utveckla de gamlingarna då också.
Det här är ju verkligen den sista matchen på liksom Premier League-schemat man skulle förvänta sig att kunna tänka sig se en trebackslinje. Det är så uppenbart att det kommer vara 4-4-2 mot varandra i en sån här match. Det är väl den mest uppenbara på kalenderåret liksom. Det finns inte annat.
Ja, alltså Roy har ju faktiskt mixtrat lite under säsongen. Det ska man ge honom i någon match. Mm. Men nej, han verkar inte vilja ta ut svängarna mer än så. Och Sean Dyche, alltså, jag visste att alltså, han får lite mycket, vad säger man, stick. Alltså att man... ja, att man kanske alltså, inte hånar honom, men att man kanske skrattar lite åt det här att Burnley kör sin 4-4-2 vecka ut och vecka in. Men jag tycker att Sean Dyche är han inte lite underskattad ändå som tränare? Jag tycker att han är väldigt, väldigt skicklig, och det är nästan så att man hade kunnat tro att, om man tänker att Hodgson kommer troligtvis ersättas i sommar, jag kan inte säga att han kommer få förlängt. Visserligen så vore det sjukt om Sean Dyche hade tagit över Crystal Palace med tanke på att, ja, men det är fortsatt 4-4-2. Man vet ju att Crystal Palace en gång i tiden ville ändra på det och plockade in De Boer, som det gick ju åt skogen. Men att man gärna ville mer åt det hållet, alltså rent spelmässigt. Men annars tror jag att Sean Dyche hade gjort det väldigt bra i Crystal Palace. Lite mer pengar, det är lite osäkert nu också kring de Burnleys nya ägare. Jag är inte säker på att Sean Dyche kanske ens vill stanna där. Tycker ändå jag bara föreslår att det kanske kommer att hända.
Större möjlighet till att sitta och känna igen folk på pubbar också i London än vad det är i Burnley kanske, så att det finns mer för Dyche att göra.
Ja, det vet jag inte. Jag tror han är nu känd både i Midlands och i...
Nej, jag menar leka lookalikes som han pratade om där på den där presskonferensen. Vad var det jag tänkte liksom? Finns mer möjligheter, mer människor att välja på. Men alltså när 4-4-2, alltså det sista Crystal Palace ska göra är väl att ta in någon som vill spela samma typ av fotboll, men det var du inne på lite också, Frida. Jag ser ju snarare att
de har ju gjort misstaget en gång. Kommer de göra de verkligen det misstaget två gånger?
Ja, men du kan ju välja något intressantare än Frank de Boer också.
Ja, nej men absolut. Men då ska man ordna den tränaren också. Det är inte så lätt. Nu ser jag ju nu till exempel, alltså, om vi tar, nu är det ju ett helt annat exempel, men en klubb som Bournemouth som nu håller på att försöka leta efter en tränare. Och visst, de har ju de namnen som nämns är ju Patrick Vieira och David Wagner, men det visar att det finns inte så många tränarnamn ändå som bara kan gå in så där om man är liksom garanterad att det kommer att bli ett nytt kontrakt. För det är det Sean Dyche gör ju oftast. Alltså han är ju en garanti på det sättet. Och det, jag tror att det kan vara lite skönt för en klubb som Crystal Palace som nu sitter med lite ekonomiska svårigheter också på grund av pandemin, att man får in någon som man vet om, men han grejer nytt kontrakt i alla fall, och det är kanske det viktigaste just nu. Men jag vet inte, det var bara en tanke.
Jag sitter och funderar igenom hela La Liga floran och tränar här, vem som man skulle kunna plocka in, men
Xavi Gracia, då blir jag glad.
Ja, men faktiskt varför ja, inte? Varför inte? Tycker han gör.
Nej,
det
men
ändå.
Han är ju också, han gillar ju 4-4-2.
Jo, men alltså han förespråkar väl inte en lika, jag vet inte om man ska kalla det pragmatiskt, om man ska säga liksom fotbollen som Sean Dyche kör, om ni förstår vad jag menar. Jag tror att
det jag gillar med Xavi Gracia var ju att han kunde anpassa sig väldigt enkelt. Ja. Alltså att han kände ju ett tag där med Watford, nej men det bästa för oss är ju att köra 4-4-2, och då gjorde han det. Och sen kunde han alltså ändra också och spela lite roligare så att säga. Eller mer
han kör ju en 4-4-2 i Valencia också naturligtvis.
Ska jag tänka. Ja, jag kan tänka mig det.
Han är också rätt rolig.
Ja, jag gillar honom.
Ja.
Ja, vi har en match kvar som vi inte har pratat om. Det var 0-0-matchen mellan Brighton och Aston Villa. Jag har helt ärligt inte sett speciellt mycket av den. Så jag lämnar över till Frida som har
Southampton Wolves också kanske.
Ja, just det, den har jag ju glömt. Den har jag faktiskt sett lite av.
Men vi börjar Brighton.
Men vi tar Brighton och Aston Villa först.
Ja, vi kan väl, man behöver inte säga så mycket mer än att det är Emi Martinez som räddar Aston Villa i den här matchen. Brighton var så mycket bättre rakt igenom.
Men kan inte göra mål?
Nej, tyvärr inte i den här matchen heller. Den har vi hört förut, ja. Vilket är trist för deras del, för de hade ju mått bra av att få en trea och hade verkligen förtjänat den också. Ska ju sägas att jag tror Martinez gör åtminstone, alltså är det 4-5 riktigt, riktigt bra räddningar. Så att så pass nära var de ändå, Brighton i den här matchen. Som sagt, Aston Villa gick inte alls att känna igen. Grealish, jag vet knappt om han var på planen. Det var så illa ändå. Och det har vi ändå sett, alltså Grealish nu, alltså i några enstaka tillfällen de senaste veckorna, att han har försvunnit ur matchbilderna på ett sätt som vi inte riktigt vana vid. Och kanske kan man skylla lite på trötthet också. Han har ju, Aston Villa är ju ett av de lagen som, eller är ju det laget som roterar allra minst i sin startelva. Och det är väl inte omöjligt att det till slut tar ut sin rätt sett, alltså sett energimässigt. Men ja, en kort sammanfattat så Brighton gör väldigt bra match, lyckas ändå inte få hål på Emi Martinez, en väldigt bra värvning. Så.
Bra. Och sen så hade vi Southampton Wolves då. Southampton som ju hade ledningen, Danny Ings efter 25 minuter, men Wolves gjorde något som man kanske inte har varit så kända för den här säsongen. Tog sig i kragen och vände på steken. De kommer ju från en ganska blek period när under vintern, Wolves. Det har ju sett liksom halv, ja, det är ju den där segern mot Arsenal som de har, annars har det sett mållöst ut. Vad sa du? Ja.
Alltså det var ju så väldigt länge sedan de möttes ju.
Ja, det är ju 2 februari, så det är ett par veckor sedan.
Eller om du menar, ja du menar, oj, alltså förlåt, nu tänkte jag, jag tänkte att du menade bortamötet mot Arsenal, jag trodde du menade, jag glömde, det är nästan, jag glömmer att de vann den matchen mot Arsenal, just eftersom att de inte borde ha gjort det.
Nej, det var två röda korten där. Och...
ja, jag luras av det.
Men det är ju de två matchen i den, eller de två målen i den matchen är de enda målen de har gjort här nu sen mitten på januari fram tills matchen mot Southampton. Då. De saknar ju Jimenez nog oerhört.
Ja, inte bara. Alltså, det är ju hela spelet som inte har fungerat. Alltså, det har inte sett bra ut helt enkelt. Det är, nej, och han har ju ändå hamnat lite under press nu. Just eftersom att det väl har känts som att de liksom nästan har tagit kliv bakåt istället för att då liksom ta kliv framåt som de pratade om i förra säsongen, att nu ska vi ändra spelsystem och vi ska bli mer bollförande och sådär. Det har inte riktigt blivit så.
Nej. Jag har ju sett att det är en svår säsong att göra stora förändringar i, att vi pratade om det förra veckan en hel del ju, om Chelsea, var det deras problem att man har ingen tid på träningsplanen den här säsongen, för det är så tätt matchande, och det här med att spela in nya spelare och nya system har varit väldigt, väldigt svårt. Och de lagen som har fått göra liksom stora anpassningar är de som har straffats mest, och Wolves släppte ju faktiskt ett par viktiga spelare, ett par inspelade spelare, Doherty och Jota och liksom skulle
jag tror nog Tottenham kan skicka tillbaka Doherty, jag tror inte att de har någonting emot det.
Nej, för det är ju samma sak där. De har haft svårt då. Ja, de har ju visserligen lyckats spela in ett par spelare, framförallt Höjbjerg då, som har kommit in och gjort skillnad. Men vi får nog lägga Wolves på det kontot också, som har blivit påverkade av att inte kunnat förändra och spela in nya system och ny personal helt enkelt.
Jag kan nog till och med gå så långt att säga att den här andra halvleken mot Southampton räddade Nunos jobb. Jag tror att han hade legat riktigt riset på det.
Du tror det var så pass?
Ja, det tror jag.
Det är möjligt.
Alltså, fint att se Johnny i en startelva igen. Alltså, det var ju ett tag sedan.
Ja,
alltså, det tror jag också är att få det här hotet ändå på vänsterkanten i wingbacken och ha sig med på andra. Jag tror ändå det kan... Alltså, Martial i all ära, han är inte riktigt den typen av offensiva kraft som Johnny ändå kan vara, som bara liksom ligger på kanten. Jag tror att det är ganska viktigt för dem att få in den spelaren igen och är redo att spela.
Men Syk, vad tycker du om Minamino i Southampton?
Ja, alltså, gjorde ju fantastisk debut med ett fint mål där. Jag såg inte så mycket av den här matchen. Det var sådär med ena ögat, så att jag kan faktiskt inte bedöma det. Men han har ju uppenbarligen kommit in och fått spela fotboll. Vilket ju är positivt. Han har ju fina kvaliteter. Var ju bärande i det liksom fina Red Bull Salzburg som han tillhörde då för han kom till Liverpool. Jag kan inte bedöma det så mycket från den här matchen, för jag såg den för lite.
Nej, jag får kanske ge dem lite mer tid.
Mm. Jag kan tycka, nu inte om Minamino, men är noterbart att Mohamed Salisu fick komma in för Southampton här också. En mittback som jag kände att det var ett superkap när man värvade i somras, men har varit skadad och inte fått spel till. Det är ju en spelare man verkligen, skulle jag säga, borde försöka få in och akklimatisera in i startelvan, för att det han visade i Real Valladolid i La Liga förra säsongen gjorde att det var väldigt stora klubbar som var ute efter honom. Där kändes som att Southampton hade gjort superkap. Men han har inte riktigt fått chansen, så jag hoppas att det här inhoppet han fick nu bara var liksom början på att man kanske väljer att slussa in honom. All ära till Vestergaard och Bednarek, men det borde gå att peta någon av dem och gå in där.
Yes, vi har som sagt som vanligt fått lite frågor. Vi har redan dragit över lite grann, men vi slänger in ett par ändå. Pastor Johan skriver... Tror ni att Tuchel har en långsiktig plan att få in Ziyech i startelvan? Just nu känns han väldigt långt ner i frysboxen. Mm. Diskutera gärna vilken roll han eventuellt skulle kunna spela i ett Tuchel-system.
Ja, bra, precis. Alltså, det är ju en väldigt intressant diskussion med Hakim Ziyech. Just eftersom att det dök upp en massa rykten nu också om att han vill bort från Chelsea i sommar och sådär, vilket ju är en riktig tvärvändning med tanke på att man såg honom, alltså innan den här skadan han åkte på i mötet med Leeds var det väl, så tyckte man ju att han var Chelseas kanske allra bästa spelare då ihop med, ja, Thiago Silva i backlinjen. Men nej, har inte riktigt fått chansen, eller har ju fått chansen till speltid under Tuchel. Man har väl inte riktigt glänst på det sättet som många andra spelare har gjort. Och nu verkar ju Tuchel föredra den här uppställningen med Hudson-Odoi som en sorts, ja, alltså wingback, nästan lite falsk wingback för att han ligger så väldigt högt. Och då, som kombinerar med Mount, och sen så kör han då Werner och Alonso på andra kanten som kombinerar, och sen så då med en striker längst fram. Och det är väl klart att det finns utrymme att spela Hakim Ziyech också, men så länge de här spelarna gör det bra, vilket de har gjort det nu, så är det klart att det blir svårare för honom att ge chanser, eller att han måste upp på en sån nivå att han presterar bättre än de här. Och ja, vi får väl se, som sagt, alltså Tuchel, det är ju, han kommer säkert ändra spelsätt alltså 10 gånger om den kommande veckan. Alltså, han är ju på det sättet, så att jag tycker inte man ska räkna bort Hakim Ziyech än, och jag tycker nästan att det vore lite dumdristigt att göra det med tanke på vilken högsta nivå han besitter som vi har sett tidigare under säsongen. Men det är väl klart att det just nu ryktas rätt mycket om, och ser ut som att han kanske inte är helt nöjd med sin situation.
En annan spelare som det finns ett gäng frågetecken kring, herr Larsson har skrivit så här: varför envisas Arteta med att byta in Willian när han och vi andra ser samma sak? Vårt spel går i stå, vi släpper in mål och Willian ser ju helt under isen ut.
Ja, alltså jag är ju benägen att hålla med här. Jag tycker inte alltid att Arteta gör eller tar rätt beslut när han byter ut spelare. Jag har full förståelse för att han måste byta ut en sån som Smith Rowe exempelvis efter ett tag, för att det är sällan han kan göra 90 minuter. Alltså han springer ju så ofantligt mycket, så att det är inte så konstigt att han till slut springer in i väggen. Men jag håller ju med om det här, om att jag tycker inte William har varit så bedrövlig som det kanske har målats upp de senaste veckorna, men jag tycker samtidigt inte att han bidrar med sådär jättemycket alltid. Och han har ju definitivt inte varit uppe på den nivån som Arsenal-fans hade hoppats på. Alltså den nivån som han var i Chelsea förra säsongen. Så att, ja, jag kan samtidigt fatta kanske att man vill ge honom chanser med tanke på vilket kontrakt han sitter på och sånt. Men jag är benägen att hålla med om att det är inte så att man skriker av förtjusning när han snörar på sig skorna. Man blir inte extatisk, om man säger så. Direkt.
Det känns ju som en spelare vi kommer få prata om med så här deadline-fönster inom loppet av något år i alla fall, med att ska de lyckas skicka iväg honom på lån och bli av med den löneposten för stunden, eller att det slutar med att han Arsenal får betala en del av hans lön och han går iväg på lån någon annanstans. Det känns som att det fanns stor potential i den vän man gjorde den, för den är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder, men det känns ju som i det här Arsenal, så håller jag med dig helt, Frida, att han tillför ju inte jättemycket med tanke på vilka andra spelare de har där just nu.
Yes, så det är hängmatcher och Champions League i veckan, och sen är det full omgång i helgen igen med ja, bland annat Merseyside Derby då, med två stycken lite kämpande Liverpool-lag. Det blir intressant att följa. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Slutelvan kommer ta tag i Champions League här i slutet på veckan. Då hoppas jag att vi hörs igen. På återhörande.